Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hej och varmt välkommen till Evelöv och Månström, din kära poddlöparvän med extra allt. Sommaren är här på allvar och vi har tagit oss in i studion för att bjuda dig på massvis med inspiration och tips till din träning. Och vid min sida har jag förstås världens bästa Malin Evelöv.
Ja, men tackar, vilken fin presentation.
Ja, men eller hur? Hur är läget?
Ja, men det är bra. Det är ju sommar och sol och ja, jättehärligt. Så att, haft en väldigt bra vår och början av sommar här överhuvudtaget med fina vädret och lite ledighet nu. Så.
Mm. Härligt. Och vet du vad, Malin, jag blir så himla glad över att lyssnarna är så otroligt engagerade i våran podd. Det bara väller in frågor och det är ju jätteroligt förstås. Och i det här avsnittet kommer vi att besvara massvis med lyssnarfrågor. Bland annat om hur man underhåller hjärnan så att den inte påverkar att man drar ner tempot eller kortar av en runda. Har du gjort det någon gång, Malin?
Nej, jag förstår inte. Den där får du svara på, Petra.
Det kan jag absolut göra. Och hur ska man tänka när man väljer löparskor? Hur får man till andningen när man springer? Plus en massa annat. Och så har vi ju det här avsnittets huvudtema, nämligen löpteknik. Hur får man ett riktigt effektivt löpsteg? På plats här i studion har vi ju en tjej med otroligt elegant och effektivt löpsteg, så ni kommer garanterat att få svar på den frågan nu. Men först, Malin, vad har du för sommarplaner?
Ja, alltså jag brukar ta ledigt hela juli på grund av att mycket av mina kunder är ju lediga då också, så att då passar jag på. Jag ska till Spanien en vecka och det kommer bli jättevarmt.
Och alltså semester, ingen träning?
Ja, nej, bara semester med barn och ja, ny kille och massa barn och en familj till. Så jag tror det blir 13 personer totalt. Oj. Så att det blir härligt, häftigt och ja, bo i ett hus med så mycket människor.
Ja, kan bli nästan lite så här Robinson eller på att säga.
Ja, precis. Ja. Nej, men sen så har jag väldigt så där öppen sommar. Det är lite, jag har ju mina barn då i 2 veckors perioder och sen så är jag utan barn i 2 veckor så där, och då ja, då kommer jag och min kille som ju bor i Oslo då vara lite här och där i Norge och Sverige och ja. Vi är lite fria när vi inte har barn och så hittar vi på lite annat. Så att, det blir
härligt.
En bra sommar. Vad ska du göra då?
Nej, men jag har faktiskt, vi har inte så jättemycket inbokat, vilket är skönt. Vi ska bland annat göra om vårt kök hemma, så att, det kräver lite jobb. Det känns också som att det här vädret gör ju att man kanske gärna vill vara hemma också. Men vi har bokat en resa senare i sommar, men kanske en liten sväng ut i skärgården. Man vet aldrig. Ska du ut i skärgården någonting?
Ja, alltså jag är en del i skärgården på grund av att vi har ett sommarställe där ute på Värmdö. Och det, där vistas jag gärna så mycket som möjligt egentligen på svensk sommar, för det är ju höjdpunkten. Och
oftast bättre väder vid kusten också.
Ja, och så ligger det precis vid vattnet, så bara den där närheten att kunna gå och ta ett dopp precis när man vill och ja, känna vinden sådär. Det, och ut en liten båttur och så, det är ju trots allt väldigt läckert.
Men du, Malin, vet du vad om att våran samarbetspartner Mathem, de faktiskt kör ut varor till skärgården.
Du, jag hörde talas om det. Det ja. Låter ju fantastiskt bra och kanske väldigt passande för mig då som ska befinna mig där. Ja. Eller som många andra gör kanske under sommaren ute i skärgården.
Ja, men precis. Alltså, de fixar ju alla matinköp i sommar så att du kan koppla av. Kanske springa eller bara liksom hänga och slippa åka in till affären. Tycker jag är jätteskönt. Och man har alltså kört igång sina leveranser till Stockholms skärgård med båt. Och ja, det är ju helt suveränt. Och då vill jag passa på att dela med mig av en rabattkod också. Det är nämligen så att med Marathon 200, och Marathon stavas då som på svenska, det vill säga utan H, bara Marathon och sen 200 direkt efter i siffror, då får du som ny kund 200 kronor rabatt att testa Mathem på. Och det gäller vid köp över 700 kronor. Så Marathon 200 är koden alltså, och den gäller till och med den 31 augusti 2018. Och Malin, du har blivit helt hooked på Mathem.
Ja, alltså det, jag trodde nog inte riktigt att jag var en sån där nätköpare.
Nätshoppare.
Nej, du vet, jag är lite seg med sånt där nytt på sånt där väldigt gammalt konservativt. Men, nej, men jag har ju provat nu och det har ju passat väldigt väl många gånger. Just sådär att man faktiskt kan sitta och klicka i lugn och ro och sen beställa exakt när det ska komma hem också. Så att det kan ju vara flera dagar efter man vill ha leveransen. Det värsta för mig som jag har märkt är ju att jag är ju glad i att klicka i väldigt mycket mat. Ja. Så jag fick leverans igår här faktiskt och hade ju stora problem att få in allt i kylen. Så att stod ju där med döttrarna i en halvtimme och höll på att liksom strukturera, och det är ju, nu är det så fullt så att nu måste det ätas alltså.
Det är så roligt, min sambo, vi fick också en leverans från Mathem, och så alltså vi är också så här, helt tvärtjockt i frysen, så han fick liksom lyfta ur de här lådorna och så bara trycka in allting. Så att bara, alltså som liksom ett pussel, för att ja. Det är jättehärligt att ha, men vi kom på att vi kanske måste köpa en till frys och kanske ha, ja, men någonstans, för att det är bra, det är så skönt att slippa gå och handla hela tiden, men samtidigt måste man ju ha någonstans att förvara grejerna, men man äter ju upp ganska snabbt också.
Jo, så att, det är ju, och jag har ju 3 tonårsdöttrar och det, så att det går en del
som idrottar
så det går en del mat alltså där, men det är häftigt det där att jag har inte samma översikt när jag sitter och klickar i, och jag är väldigt glad i mat, så att jag tänker liksom att det är bra att ha 8 paprikor och
ja, paprikor är ganska så här bulkiga och tar mycket plats.
Ja. Mellandottern sa det var, oj, 8 paprikor, vad ska vi göra av dem? För det är ju som en liten badboll liksom, den där. Ja, nej, så att, men som sagt, vi får äta ordentligt här. Bjuda hem lite folk kanske på middag också.
Apropå, jag kanske ska ta en löprunda och lägga den förbi Lidingö där, så kan jag komma in och hjälpa er lite grann och käka.
Ja, gud, det finns gott om variant. Nej, men det är otroligt, och kan man få ut mat till skärgården i sommar så blir det ju ett väldigt lyxigt semester.
Testa det, så kan du berätta sen hur det var.
Ja, jag får göra det.
Så Marathon 200 alltså, till dig som vill testa Mathem. Och då får du 200 kronor rabatt vid köp över 700 kronor. Men nu, dags att hugga tag i dagens tema, som är någonting som, du är ju faktiskt Sveriges okrönta drottning på det här, tycker jag.
Tycker du?
Ja, men du har ju, alltså, finns det någon löpcoachutbildning där du inte har instruerat i just löpteknik och ja, men hur ett löpsteg, som ett effektivt löpsteg, ska se ut?
Ja, alltså det finns säkert många kurser där, men jag har varit med på en del. Och sen så kör jag ju hela dagarna i och för sig med mina kunder också, så kör vi ju löpteknikövningar och så. Men det som är allra första som man liksom bör tänka på, det är ju, man tänker ju kanske ett löpning, det är mycket ben och ja, hjärta och lungor som ska orka pumpa runt det hela, men mycket av ett bra löpteknik sitter egentligen i att ha en bra hållning. Det är där det startar nästan, att överkroppen är på en bra position. För det är någonting som man verkligen ser när man står och tittar på, ja, gärna lite längre lopp då, när många blir väldigt trötta, att det säckar ihop i mage och rygg, och så blir det liksom en dålig hållning, och då tappar du väldigt mycket av löpsteget.
Du brukar säga snöre i huvudet, brukar du säga ofta.
Ja, ett snöre som sitter fast på huvudet, och så är det någon som lyfter upp en lite, så att man får den där rak stolt hållning ska man ha.
Men alltså, man vill ju inte ha Stefan Holm löpsteget. Nu vet jag, kanske hans löpsteg är bättre idag än vad det var när jag såg honom på, jag tror det var Göteborgsvarvet, men han sprang väldigt mycket i höjdled. Så han tänkte ju för mycket kanske på snöre i huvudet.
Nej, men det har ju inte med hållningen att göra, utan det är att han är gammal höjdhoppare. Så ja, han har ju en spänst i sina muskler som gör att han kan väl inte springa ekonomiskt och effektivt egentligen, utan hans ansats var 20 meter, och då skulle det vara studs och spänst och så smälla till i ett väldigt högt hopp. Så många höjdhoppare har ett väldigt oeffektivt löpsteg. Jag har sett Kajsa Bergqvist springa också.
Jag kan inte precis säga det. Ja.
Ja, det är svårt att gå från att vara världselit i höjdhopp till att bli maratonlöpare, tror jag. Det är helt olika saker. Men det som är som jag kanske inte tror att han hade så dåligt, det var hållningen. Han hade säkert en bra överkropp. Sen var det kanske att spänsten gick lite mer uppåt än framåt. Men om vi pratar om hållningen, så är det liksom att det som jag kan se ibland när jag försöker lära ut det här då, om man inte har tänkt så mycket på det här, att det kan bli att man överdriver det lite när man börjar tänka på det. Så att det blir
överdriver,
så att vissa då som ska börja tänka på att de ska springa med väldigt bra hållning och så, plötsligt så ser de jättestela ut, ser ut som om man har satt en stålpinne i ryggen på dem, och så springer de liksom upprätt och nästan bakåtlutade.
Så tändsoldat.
Ja, tändsoldat och så spänt och attan, och då blir det helt fel också. Så att det viktiga är liksom att tänka på att det ska vara som att man har liksom ett starkt bälte runt mag och rygg, som ett liksom, styrkebälte nästan. Men man ska ändå känna sig lös och ledig och liksom avspänd. Det är en svår kombination att vara liksom både avspänd och spänd samtidigt, men man kan inte springa och spänna magen medvetet.
Nej, det går inte, då får du ju kramp liksom.
Ja, utan det ska mera vara en stabilitet där, och känna bara att man har nästan som ett bälte runt där, men man ska inte sträcka på sig så man blir alldeles som en tändsoldat, utan ändå ska det vara liksom en rörlighet i överkroppen och en mjukhet på något sätt. Det är då det ser avspänt och lätt ut bara.
Men jag får så många frågor i huvudet. Framförallt då, alltså, föds man med ett bra löpsteg, ett effektivt löpsteg, eller alltså, kan man träna upp det så att det blir liksom lika bra som ett riktigt, alltså, så att det blir så bra som man vill.
Ja, men jag förstår din fråga, absolut, och det är många som har den frågan, och det är ju självklart att det är så att vissa har en medfödd talang för något visst, och då vissa förlöpning, och du bara springer, man kan se barn som bara, ja, det ser så fantastiskt ut, och andra ser tunga ut.
Ja, men de här som bara reser sig ur soffan och testar något lopp och så vinner de typ.
Ja.
Det är de vi pratar om nu, en liten promille.
Ja, det är en liten promille, och det är ju en talang, det är en medfödd talang, det är som att ha en bra sångröst, det bara finns där. Sen kan du ju träna massor på det ändå. Och skulle du nu inte ha det där medfödda fantastiska löpsteget, så är det självklart att du kan träna upp dig och få ett effektivt, bättre löpsteg. Men det kanske inte blir ser lika lätt ut som världseliten kenianerna. Men sen är det ju det här med löpteknik också, att hur mycket man än skolar personer i egentligen samma tänk och teknik, så kommer alla se olika ut ändå när de springer. Det finns så mycket olika löpsteg där, och det är ju för att vi rör oss olika. Vi kan inte stöpas i samma form. Vi har ett olika rörelsemönster, och det måste man utgå ifrån. Så varje människa kommer ändå springa lite på olika sätt vad som är naturligt för dem. Och det är ingen idé att gå och försöka förändra någon totalt och knöka runt en kropp fullständigt för att få det perfekta löpsteget, utan det är utifrån hur man själv har sitt naturliga sätt att röra sig och sen justera bitar då i positioner och att man kan dra på mera med vissa som armarna till exempel.
Ja, armpendling frågar ju många om. Hur ska man tänka där?
Det är ju, armpendeln måste ju självklart synka med benen, så det är klart att du är ute och springer väldigt långsamt så har du ju en mindre armpendel än om du försöker rusha på eller springa fort. Det man kan säga generellt med armpendeln är ju att tänka på att axlarna inte ska bli spända och lyftas upp. Och det är väldigt vanligt när man blir trött, att det gärna lyftes upp och man tar i med ansiktet, grimaserar och så i axlarna uppe vid öronen, och då blir det tuffare för andningen, för det, då lyfter man upp bröstkorgen och man känner att det är sämre förutsättningar att andas när man som mest behöver det, för då är man ofta väldigt andfådd också. Så tänka på att släppa ner axlarna, det ska vara som man har liksom två hantlar i händerna till att börja med, och sen så viker man upp armbågarna så att det blir liksom 90 grader ungefär. Och sen är det ju också det här liksom att på många kurser så jobbar man stenhårt med att få in liksom armarna in till kroppen. Ja. Och så ska man pendla liksom väldigt tajt nära kroppen och rakt fram och så. Och det är klart att det är ju det effektivaste sättet med så lite tapp som möjligt av energi. Men sen är det vissa som har en naturligt sätt att ha kanske armbågarna lite mer ut från kroppen. Och då kan det kosta mer än vad det ger att tvingas in mot kroppen. Det viktiga är där, det är att man inte börjar rotera över kroppen så att den liksom tappar den här stabiliteten, att överkroppen ska egentligen inte röra speciellt mycket, utan den ska vara stabil och bara hållas i en position. Armarna kan pendla, men börjar man dra med överkroppen så att den går från sida till sida lite, då tappar man lite energi.
Ja, men det där känner jag igen, att jag har haft mycket problem i av och till, att man liksom man ser framförallt på de här fotorna som man får från lopp, när man då är väldigt trött och inte har tid att tänka på löpteknik utan man vill bara överleva, då kan man se liksom att man börjar vrida sig lite grann sådär. Och det, vad kan man göra åt det då? Är det att verkligen så hålla armarna in till kroppen? Är det det som
Jag tror mer att tänka på att man får en pendel med armarna. Så att, för att blir du stillastående med armarna, att du inte har så mycket pendel, då ska rörelsen ut någonstans ändå. Och istället för att ta ut den i axelleden, det vill säga att pendla, om det är lite med armbågarna utanför kroppen eller om det är som det perfekta då mer in till kroppen, spelar inte det så stor roll om du har en pendel, för då får du oftast mer en stabilitet i överkroppen. Men blir du för stillastående i armarna, då ska du ta ut rörelsen i rotation istället i överkroppen, och det är där vissa då tappar. Så då kan man tänka på att gunga igång och få igång armpendeln i axelleden. Det är där det ska röra sig.
Men om man då jobbar på sitt löpsteg, betyder det automatiskt att man blir snabbare?
Ja, man har i alla fall mycket mer förutsättningar att bli snabbare. Självklart så sitter det i också att du tränar då löpteknik i din träning, och då är det inte bara att du joggar fram och liksom tänker på allting perfekt när du är som piggast, utan det gäller ju att plocka fram det här på träningar när du blir trött, för det är där det händer grejer. Och det är därför jag utsätter ofta mina stackars motionärer då, mina kunder, för hård intervallträning. Först kör vi löpteknikövningar, de vet vad de ska göra, de vet vad de ska tänka på. Sen så sätter vi igång och så ser det jättebra ut i början, och sen kommer tröttheten och då kommer alla ens fel.
Då orkar man inte tänka på det där längre.
Nej, men det är då jag trycker på de grejerna då, att när någon tappar överkroppen eller armarna slutar gå eller knälyftet finns inte längre. Och, så att det är väldigt nyttigt att utsätta sig för en träning där man både blir trött men sen också där man faktiskt springer lite fortare, för då har du mycket lättare att öva på en löpteknik än när du springer långsamt. För man tvingas till att börja arbeta lite mer aktivt och i lite större moment. När du springer långsamt så får du inte ens chansen till att springa med en bra löpsteg.
Nej, det blir svårt. Men löpskolning då, alltså så här, olika övningar som man gör för att man överdriver olika moment i löpsteget för att det ska bli ett bättre löpsteg. Är det någonting som du tycker man får ut någonting av att träna?
Väldigt mycket. Och det är ju två anledningar egentligen. Ett är ju egentligen det här som vi pratar om lite, som är mycket teori egentligen, liksom att vad är just det, hållningen, snöret på huvudet, armpendeln. Ska man springa lite fortare, då ska man tänka på att komma upp med knälyftet lite mera, korta in steget lite så att man liksom får ett lite mer frekvens, lite rappare steg. Det finns ju flera grejer som gör att man nästan blir snabbare bara av att man ändrar sin löpteknik. Kanske istället för att springa med sitt vanliga 10 km eller maratonsteg när du ska springa en kort intervall, så tänker du på att just det, nu ska jag springa fort, jag behöver inte spara krafterna så mycket, upp med knälyftet, fram på foten lite, mer armpendel, och så plötsligt så känner man sig snabbare än någonsin. Men sen måste man ju självklart ge sig själv chansen att träna det här, inte bara liksom köra en 100 meters lopp och så går man hem, utan köra då pass när man liksom verkligen får öva det här i trötthet och ha ett helt pass när man springer med mycket mer löpteknik tänk än man gör kanske på en mysrunda eller en långrunda.
Men då, om jag ska tolka det då i ett konkret pass, då menar du att man först kör lite löpteknikövningar som då man kallar för löpskolning och sen så gör man intervaller?
Ja. Ja, för då har du liksom, först så sätter du ramarna liksom för vad det är du ska tänka på så.
Och banar in rörelsen
och
för banar kroppen.
Precis, ja. Både liksom i huvudet och att kroppen hittar de här grejerna. För det, du kan sitta i soffan och tänka och veta allting, men om inte kroppen fattar vad du ska göra så spelar det liksom ingen roll, och speciellt inte när du blir trött, då förstår du ingenting av det. Utan det här måste ju nötas in och sätta sig i kroppen som en känsla. Så det som händer så småningom när man har kört mycket sånt här och utsatt sig för även träningar när man jobbar med det här, det är ju att du letar mer efter en känsla och inte bara att hjärnan går på fullt varv och triggar dig med alla de här punkterna som du ska tänka på, utan till slut så letar kroppen efter, just det, vad är den där positionen som är där jag känner att jag springer som bäst. Och då är man ett bra steg på vägen, för då är det mycket lättare att kroppen automatiskt letar sig till det effektivaste löpsteget, om man säger så. Det är mer automatiskt.
Men jag tycker du sa en bra grej tidigare också. Du säger mycket bra grejer tidigare, men det här med att, alltså, för tittar man på världseliten så tycker jag ändå att det varierar väldigt mycket hur de springer. Vissa sätter i hälen först och vissa gör inte det. Och vissa flaxar som 17 med armarna och vissa gör inte det. Men de springer lika fort. Och jag tänker att vi alla har ju någon form av så här grundlöpsteg som vi har. Och sen som du sa, att man kan förädla och finslipa utifrån sina förutsättningar. Men man ska ju inte titta på kanske dig eller Mustafa Mohammed eller någon och tycka att nej, men sådär ska jag försöka springa, och så härmar man det. Utan då blir det ju lätt helt knas, för du kommer ändå inte kunna hålla det där löpsteget när du väl är trött.
Nej, och som sagt, ett rörelsemönster också. Det finns de i världseliten som absolut inte är på papper, eller när man tittar på deras löpteknik, som är det helt perfekta på alla sätt och vis. Det finns många som gör massa tokigheter där kanske motionärer har ett bättre löptekniskt sätt, men man kan ofta ändå se det som är gemensamt ofta för de som springer väldigt bra. det är att hållningen är på plats. Det kan man se liksom, att det är inte de som har säckat ihop helt i överkroppen och blir sittande i höften och så är tyngdpunkten nere i backen, utan det ser ändå relativt lätt ut. Sen kan det flaxa lite här och där. Men och det är mycket liksom att hållningen är, man är väldigt stark i att hålla upp hållningen, och då kommer tyngdpunkten upp också. Mm. Sen om någon som sagt har lite flaxande armar, eller som Paula Radcliffe har liksom rullande huvud när hon har ju världsrekordet på maraton och sprungit på 2:15 med ett huvud som rullar runt och under drygt 2 timmar. Det ser inte speciellt effektivt ut eller vilande eller något, men hon har alltid sprungit så, och det är väl, hade antagligen varit mer kostsamt att försöka stoppa det där huvudet.
Men huvudet har ju Jonas Bud också. Han håller ju också på med huvudet. Men hans egen teori var ju att det kanske var någon slags obalans i resten av kroppen som han försöker kompensera med det här huvudet då.
Ja, huvudsnören. Nej, men precis. Och som sagt, springer man så pass bra ändå, då jag är helt övertygad om att de som springer så och är på den nivån, de har kommit fram till att det är bäst att jag springer så här och inte försöker ändra det för mycket, för då hade de gjort det om de hade sprungit ännu bättre.
Exakt.
Av att ändra det. Men så därför säger man ska inte vara nitisk heller i att tro att man ska stöpas i någon perfekt form och så ska man se ut på något visst sätt, utan alla har sina grundförutsättningar och hur man är byggd och rörelsemönster, och sen så plockar man in de här löpeffektiva bitarna i det, det vill säga bra hållning, då kommer höften på plats, tyngdpunkten kommer upp, ska du springa fortare, ja då höjer du knälyftet lite, korta insteget, sen är det någon som har lite längre steg än någon annan ändå, beroende på hur man orkar hålla i det och vilken längd man har på ben och så vidare. Så att Usain Bolt hade det längsta löpsteget av alla sprinters, men det var ändå kraftfullt och det var explosivt.
Man brukar, precis, man brukar säga hög frekvens annars, men det hade ju inte han.
Han hade ett långt steg men ändå med explosivitet i. Och det är klart att hade han bara haft det där långa steget och inte orkat trycka som han gjorde, då hade han inte varit speciellt bra alls. Men det var det som gjorde honom överlägsen. Han var inte bäst i början av loppet på 100 meter. Första 30 metrarna var det andra som hade en ännu mer frekvens och snabbare blocken, men när han vecklade ut sitt steg och fick ut längden i det och ändå bibehöll kraften, så var han ju ostoppbar. Så att det är klart att man ska ju dra nytta av sina fördelar också då, om man har den kapaciteten.
Det är kanske det som är kruxet just för motionärer, tänker jag, att man ska våga just vila i det, att jag ska dra nytta av mina fördelar, snarare än att man försöker kolla för mycket på andra och övertänka och liksom, man har någon coach som pratar massa saker så man blir förvirrad, utan
det är som du säger, Peter, det finns ju de som säger man ska springa med 180 steg i minuten och så, och det ligger ju en hel del i alla de här synsätten och så, men att man vågar vara lite flex,
tweaka till det lite efter sin förmåga.
För vissa kanske känns som att nej, det blir inte riktigt bra för min kropp när jag gör precis på det sättet. Men man kan liksom hitta de här grejerna som är väldigt generella egentligen, som gör helt klart. Att försöka springa fort med ett lågt knälyft och ett väldigt långt steg, om du inte är explosiv, då blir man inte snabb. Alltså, då känns jättetrögt. Så även en osnabb person kan känna sig mycket snabbare att ändå göra små förändringar åt det hållet. Men sen måste man ju som sagt koka ner henne. Nu ska jag springa fort, då blir jag trött snabbt, men det går fort. Nu ska jag springa långt, då har man sitt långdistanssteg, det vill säga koka ner knälyftet och hamna lite mer mitt på foten, vilande för vaden. Ligger du för högt fram på foten, så får vaden vara med väldigt mycket och frånskjutet det där, men det kostar också mycket.
Du vet det du sa till mig en gång när du coachade mig, så vet jag att vi sprang i lugnt tempo och bara skulle varva ner efter ett intervallpass, och så sa du till mig, men nu springer du, har du tänkt på att du springer väldigt mycket på framfoten fast det bara är liksom ett liksom lugnt tempo, och då tänkte jag direkt på att men det behöver jag ju inte, och sen när jag justerade det så gick det ju inte åt lika mycket energi, för man ansträngde inte vaden lika mycket. Alltså att man blir trött där.
Nej, och det är där det kan missuppfattas lite ibland, det här med om man läser om löpteknik och träning och så. För jag har en del kunder som kommer till mig just och säger att jag har läst att nu för tiden ska man springa på framfoten. Mm. Och det finns inget som säger att det är nu för tiden, för det framfoten har man sprungit på i alla dagar, bara man springer tillräckligt fort.
Mm.
Men problemet är att om man misstolkar det, så tänker vissa som har läst sig att de tror att man alltid ska springa på framfoten. Och det är precis, då blir det som du, Peter, även om du bara joggar så ligger du där uppe, och det kostar väldigt mycket på vaderna. Då får folk stenhårda vader.
Maratonpodden har den här veckan ett betalt samarbete med Craft, som precis har lanserat en löparsko med namnet Explore. Och upptäcka, det är precis vad man kan göra med den här skon på fötterna. För tack vare samarbetet med den världsledande cykeldäckstillverkaren Vittoria har man lyckats skapa en yttersula som bjuder på lika skön löpning oavsett om du springer på asfalt, i skogen eller på grusväg. Varför har man då teamat upp med en cykeldäckstillverkare, undrar du kanske? Jo, man har inspirerats av mångsidigheten hos så kallade gravelcyklar. Alltså cyklar med bredare däck än vanliga landsvägscyklar och som fungerar bra i varierande terräng. Och nu ville Craft skapa en sko med samma hybridegenskaper. Eftersom jag inte får springa riktigt än på grund av min ryggbehandling, så har jag testat Explore under snabbare promenader på både asfalt och stig. Och jag måste säga att greppet är verkligen något utöver det vanliga. En skön och ombonad känsla får man tack vare mellansulan, som är gjord i en mjukare version av Crafts PX Foam, som är ett miljövänligt material som är 20% lättare än traditionella material och som ger en härligt energisk känsla som håller dig igång under både korta och långa rundor. Jag längtar verkligen till om någon månad då jag kommer att få ta mina första löpsteg på över 8 månader. Då ska jag springinviga mina Craft Explore, som dessutom är grymt snygga i korallrött med turkosa skosnören. De finns även i svart, men jag älskar färg som ni vet och blir glad av färgglada löparskor. Och självklart har jag en rabattkod som du kan använda om du vill uppdatera din skogarderob inför löparsäsongen. Med koden Petra25 får du just nu 25% på hela sortimentet hos Craft. Och shoppar gör du på www.craftsportswear.com. Alltså www.craftsportswear.com, och koden är Petra25. Stort tack till Craft för att ni möjliggör Maratonpodden.
Ja. Till och med problem med det, eller hälsenor. Utan det gäller så att använda sig av det. När kommer jag upp i tempo där jag känner att frånskjutet kräver att jag faktiskt är lite mer på framfoten, och för att få det här den farten som krävs. Men så länge jag inte är i den farten, då kan jag lika gärna ligga lite mer vilande. Så att ha liksom lite olika tricks för sig beroende på hur fort du ska springa och hur länge du ska springa.
Det är riktigt smart.
Ja, så att inte till varje pris på framfoten, säger jag.
Nej.
Det finns ju som sagt alla möjliga teorier om det här, men jag säger att man ligger där när man behöver det för att man springer tillräckligt fort.
Just det.
Och om det är på intervaller eller om det är för att du är väldigt snabb på en längre runda också, så är det så att då är det farten som kräver det av dig.
Mm.
Så att det där är lite intressant.
Mycket. Du, Malin, avslutningsvis här innan vi avrundar det här med löpteknik. Om du bara får välja en enda löpskolningsövning som du ska göra resten av livet, vilken blir det?
Oj. men jag gillar ju övningar som har en del spänst i sig också. För att det är löpning är att man måste ha lite spänst. Och det som många är för dåliga i att träna, det är ju då spänst i vader och fötter. Det vill säga det som gör att du får ett lite mer studs i löpningen och inte blir för låg tyngdpunkt. Då skulle jag säga mångsteg, sådana trestegsliknande, hängande
hopp. språng nästan.
Ja, i tekniken så ser det ut som att man kommer ut i ett långt löpsteg med överdrivet knälyft och ett bakre ben som liksom hänger kvar lite rakt bakom, lite som ett trestegshopp liknande.
En tuff övning, den är jobbig att göra.
Ja, den är jobbig, men den kan man göra både i lätt uppförsbacke och på platt. Och den tycker jag innehåller väldigt mycket bra grejer. Du måste ha positionen i överkroppen, du har knälyftet, du har ett nedslag där du måste vara snabb i foten och du har en spänst träning i det. Om jag nu är tvungen att välja en.
Ja, mångsteg. Då är det man ska göra om man bara får välja en övning. Okej, vi rundar av löpteknikdelen och kastar oss in på lyssnarfrågorna. De är ju då, som vi sa i början här, väldigt många, vilket är jätteroligt förstås. Och Karina Friberg, hon undrar, hur underhåller man hjärnan när man tränar så att den inte påverkar att man drar ner tempo eller kortar av tänkt runda? Den tyckte du att jag skulle svara på, Malin.
Ja, jag det här tycker i början. Det. Det känns som att du har bra svar på den.
Ja, för det första så ska jag säga att jag förstår hur Karina tänker, för att det är just det, att när man börjar tänka, det är då som hjärnan på något vis aktiveras och man tänker att man kanske, ja, behöver jag verkligen springa så här fort eller jag kanske kan runda av med några, korta ner några kilometer, det spelar ingen roll. Men då får man faktiskt dels definiera när de här tankarna kommer, att nej, men nu är det de här lat-tankarna som dyker upp och faktiskt försöka mota dem i grind och tänka att nej, nu har jag faktiskt bestämt mig för att jag ska springa i det här tempot om det nu går, ifall det inte gör ont förstås, och med en bra teknik, och jag ska springa så här långt, och då är det bara nej, men nu kör på det här. För att, och sen också så tror jag att det som är väldigt bra, det är att man på olika sätt boostar sig själv så att man faktiskt får till det här. Tempot kan vara väldigt bra att ha en coach med sig om man vill springa lite snabbare pass, kanske någon gång i veckan. Har man inte möjlighet till en coach så kan man ta en kompis eller bekant som är snabb, som är snabbare än en själv. Och som inte behöver anstränga sig lika hårt för att springa i det här tempot. Som kan pusha dig och säga kom igen nu så att du inte saggar ner. Eller musik är bra också. Faktiskt, det är mina bästa tips.
Ja, men det tycker jag väl sammanfattar väldigt bra hur man kan få med sig tänket i det.
Ja, har man Malin bredvid sig så vet du, då springer man alltid i det tempot som hon säger. Så det är ju faktiskt väldigt bra.
Det är ju, springer du ihop med någon eller i en grupp eller med någon coach, så är det klart att då höjs, eller i ett tävlingslopp, det är därför folk blir bättre av när de springer lopp. Det har, jag säger alltid, en nummerlapp, det gör ett par minuter på milen i tid, i positiv riktning. Men, och det har ju att göra med att du har människor runt dig, så att du tar i mera, du pushar dig, du har någon flåsande i nacken och någon framför som du vill förbi och så. Det har bara att göra med det, att du inte är själv där och med dina egna tankar bara, att det är ingen som märker om jag går lite för långsamt här.
Nej, men sällskap och löpargrupper är också väldigt bra.
Verkligen.
Så att precis, ta till alla möjliga knep för att få lite push där. Så tror jag att det kommer att lösa sig för Karina. Sen så har vi någonting här från Ulrika Fornevik. Hon får inte till andningen när hon springer. Efter 300 meter känns det som att lungorna krampar och benen känns som cementklumpar.
Ja,
vad kan det bero på?
Alltså, Jag vet i alla fall att vissa är trögstartade i löpningen. Alltså
det känner jag igen.
Att det liksom, lite som Ulrika här, att det liksom bara helt utan anledning, så trött ska man inte bli på en gång. Men kroppen är lite seg att komma igång och är slow starter. Och då får man liksom vara kanske lite schysst mot sig själv och ta en rejälare uppvärmning, eller om man bara ska springa en runda då inte någon intervall eller något, utan bara vara ute en runda, får man väl ta det väldigt lugnt i början då, och kanske tillåta sig att stanna lite i de där, om det liksom är helt jäkligt redan från start. Och ofta så tycker jag att sådana personer kommer igång och sen kan de vara riktigt på hugget på slutet av passet. Då plötsligt, när alla andra har stumnat, då kan en sån person komma i full blom. Så jag kanske, det låter lite som att Ulrika kanske är en sån person som är behöver mycket komma igång tid innan hon hittar flowet.
Alltså nu vet inte jag hur gammal Ulrika är, och det kan säkert vara olika beroende, men jag märker att jag har ju sprungit regelbundet i nästan 10 år, och när jag var yngre, alltså när jag började springa, tyckte jag att det var lättare att komma igång direkt. Men jag märker att med åren så blir det jobbigare och jobbigare, att jag kan inte kallstarta. Utan jag måste, även om det är en distansrunda i lugnt tempo, så måste jag tänka på att de första 2 kilometerna går i klart lugnare tempo, alltså nästan lufts, för att jag ska komma i fas med andningen. Sen kan jag gasa på lite mer.
Jag tror det är rätt många som känner igen sig i den här beskrivningen egentligen, mer eller mindre. Vissa vet jag har kunder som är extremt segstartade, som man verkligen måste ta lite extra. Men de flesta har ju det i sig, att det oftast faktiskt känns bättre och bättre om man tar det lite lagom lugnt i början. Och det är därför man måste värma upp inför lopp och så ordentligt också om man ska köra. Inte för att man ska vara rädd att skada sig alltid, eller om man tänker att man ska springa ändå en halvmara eller mara, så att jag behöver inte värma upp. Men för min del så är det väldigt viktigt att man tänker på den där delen, att det även lungorna ska få flåsa igång lite. Och därför så är det bra att faktiskt köra, som jag alltid säger, stegringslopp. Om man alltså nu ska köra ruscher, så att du får igång andningen. För har man inte gjort dem, då blir man flåsig på en gång.
Men jag tänker också att det är bra att ha gjort några sådana där ruscher innan starten, för att annars blir det ju att när man väl startar så kan man känna det här obehaget och bli nästan lite rädd för att man direkt, att andningen börjar skena liksom. Ja. Det vill man inte ha, för det sätter sig ofta i huvudet, och så kanske man slår ner på takten fast man egentligen inte behöver.
Ja, men precis. Så uppvärmning är inte bara för musklerna för att de ska liksom inte skada sig och komma igång, utan lika mycket för andningen skulle jag säga. Så att det där är, jag tror inte Ulrika behöver vara allt för orolig. Det är ett rätt vanligt fenomen. Sen kanske hon är en extrem slow starter då. Om det känns så pass illa. Men hon får nog bara liksom vara schysst mot sig själv och ge sig själv en lång uppvärmning, och sen lite, kanske till och med om man då ska köra något intervallpass eller något lopp någon gång, att man verkligen ser till att göra de här stegringsloppen så att man får upp flåset innan. Då kommer det kännas mycket bättre.
Vi hoppar över till nästa fråga som kommer från Sara Persson. Och det här är en väldigt stor fråga. Så här, hur ska man tänka när man väljer löparskor? Ja, den är ju...
Ja, den är väldigt bred.
Väldigt bred.
Det är ju... För det första så handlar det väl om vad är det för skor man... I vilket sammanhang ska du använda dem? Är det dina vardagliga träningsskor som du ska ha på varje pass, eller är det några specialskor? Finns ju så otroligt mycket skor nu för tiden, och många har ju flera olika typer också, även på motionsnivå. Och det här är jag lite fascinerad över, hur mycket skor alla motionärslöpare innehar. Men det är ofta ett par lite mer träningsaktiga skor med lite mer uppbyggnad. Några lite lättare när man kör intervallpass eller något lopp. Gärna några sådana trailskor, lite mer terrängaktiga. Och sen så är det många som har vinterbaserade skor också.
Alltså dubbskor
eller med en sån i alla fall sula som är lite mer lämpad för bra grepp på vintern, och ibland ett tyg i skon som inte tar in lika mycket vatten och kyla.
Membran,
en shield liksom där. Så att det är, nu för tiden finns det extremt mycket skor, så man får nog säga sig först, vad är det för skor är det liksom, är den här vardagsskon, om man nu ska bara en sko. Så då handlar det ju om att tänka på vad det är för behov man har. Om man springer mycket i skogen eller om man springer mest på asfalt och platt. Sen kan man ju inte säga generellt att du ska välja den och den skon, för att man hittar ofta sitt favoritmärke och många hittar även en favoritmodell inom sitt märke.
Jag märker ju, alltså jag vet ju många svenska elitlöpare, jag vet inte om du gjorde så, men de säger ju oftast att de har svårt att så här, ha ett sponsoravtal med en skoleverantör, därför att ofta är det så att de kanske, när man springer maraton, ja, men då gillar man det här märket, och när man ska springa sina kortare pass eller lopp, då vill man ha ett annat märke för att man har den här favoritskon från det här märket. Jag vet inte om du kände igen, du höll dig till ett och samma märke,
ja,
under din
karriär. Ja, det gjorde jag. Och det är väl ett märke som har alla modeller och alla typer av skor. Så att där har jag aldrig känt att jag inte har hittat det jag velat ha. Sen får man väl säga så att för mig hade det inte varit värt att tacka nej till ett kontrakt, för att jag hade velat välja fritt bland alla skor.
Men du hade ett kontrakt?
Jag hade ett kontrakt. Det är allt för mycket värt. Det är ju värt en massa, både produkter och pengar förstås, när man är aktiv och har fått till ett sånt kontrakt. Så att då får man ju bara ta det som finns också. Sen får det förhoppningsvis vara ett märke som man trivs, eller som ens fötter och kropp trivs med. Men jag tycker faktiskt att de flesta märken innehar ju de alla möjliga modeller. Och du kan hitta lättare och du kan hitta lite mer stabil.
Jag vill också bara, för nu redan nu så är vi uppe, ska man ha alla de där som du räknar upp, då är man ju uppe i 5-6 par skor, det är ganska mycket.
Ja, det behöver du ju
inte. Men jag tänker så här också, att en trend som har varit ett tag, det är ju de här skorna som har ett väldigt lågt dropp, som det heter. Alltså att det ska vara som härma barfota löpning, det vill säga att höjdskillnaden mellan tå och hälparti blir mindre och mindre, ibland noll. Och de här skorna, det behöver nödvändigtvis inte vara barfota skor som inte har någon dämpning. Det kan vara väldigt dämpade skor också. Men det ska ju sägas att det här är ju någonting som man måste vänja kroppen vid. För jag har fått många frågor också på mitt Instagramkonto, mitt eget Instagramkonto, om folk som får skador för att de kör med de här skorna.
Oh ja.
Ja, och det är många som säger att de är så bra. Och sen så får de problem med hälsenor och annat.
Jo, alltså det man ska ha klart för sig, sen finns det alltid undantag. Det finns de som blev av med knäproblem när de börjar springa med någon ny typ av sko och med lite dropp eller five finger skor eller så. Det vet jag att det jag debatteras kring. Men det om man ska säga om såna här som jag kallar för tävlingsskor då, eller racingskor, lätt med väldigt lite sula egentligen, eller mellansula, är ju att de är mycket, mycket tuffare för vaderna och fötterna. Jag väljer bara sådana när jag springer lopp. Nu för tiden har jag inte de allra tunnaste heller.
Jag såg i Prag till exempel när du sprang halvmaran att du hade, jag tror det där var kanske där Malins här långpassskor.
Nej, men det är deras nya heta som är väldigt lätt, fast den ser inte så tunn ut. Så man kan aldrig titta på en sko heller och bara säga att det ska vara en sån här.
Det var en Nike doja. Ja. Vad hette det, märke eller modellen?
Vad fan, sen hette den Epic eller någonting sånt.
Ja, men det var, för den såg väldigt nya, stor, ja, liksom dämpad ut.
Ja, den är väldigt mjuk. Det är någon bounce-sula som de sa. Den ska ge liksom en spänst i sulan. Det gick ju rätt bra.
Nej, men
jag sa det när jag skulle köpa ett par skor inför det, så sa jag, och de vet det på butiken där jag köper, att mina gamla hälsenor inte tål såna här som bara är helt platta och utan sula, för att det tar extremt hårt på hälsenor och vader. Och jag, då tänkte jag vill ha lite lättare, lite smidigare än mina vanliga träningsskor men ändå som är skonsamma mot fötterna. Och det var de här då. Och de satt ju som en mockasin på. Hela överdelen av skon var ju väldigt så elastiskt tyg och satt jättebra på foten. Och
sen, passform är viktigt också.
Passform jätteviktigt och att inte skaver någonstans. Och sen så var sulan, den som sagt såg ju rätt stor ut och så, men väldigt lätt och spänstig och ändå skonsam.
Det var ju smart tror jag av dig Malin. Du har ju ett fantastiskt löpsteg så du svävar ju ovanför marken. Men jag tänker just i Prag till exempel så var det ju väldigt mycket kullerstenar.
Ja,
och där skulle
tufft underlag mycket, för fötterna.
Men då var det ju smart att ha de där skorna för att det kanske gjorde att man inte kände av. Jag hade ju jättetunna skor och kände av varenda gatusten kändes som. Dessutom höll jag ju på en halvtimme längre än dig nästan. Så att man var rejält mör efteråt.
Ja, nej, men det ska man ha klart för sig att man ska vara försiktig. Och man måste träna upp sig i dem, för det är ju som sagt, det belastar extremt mycket mer på vader och fötter och många får problem med hälsen och annat om man använder dem för mycket. Om man sticker ut liksom långpass och alla möjliga träningspass, sparar de i så fall till det där dunderpasset som du ska göra där eller den tävlingen. Då kan man ju liksom ha lite styva vader efter. Men annars är ju jag säger ju så här att man kan springa med ett väldigt bra löpsteg i ett par helt vanliga löparskor också. Det är inte skon som gör ditt löpsteg utan det är mer en känsla av lättheten och att du liksom knappt har någonting på fötterna som ger en väldigt god känsla.
Ja men det håller jag med om verkligen.
Och det känns lite klumpigare med ett par större, men det är fortfarande tekniska detaljer som gör lyfter du knät, sätter du i foten rätt så är det inte skon som stoppar ifrån det utan det är oftast din egen förmåga löptekniskt.
Men det är också så här att jag tänker mycket så här placeboeffekten om man får på sig ett par skor som sitter fantastiskt skönt. Och liksom när man börjar springa lite grann så känns det så lätt och då blir ju det att man tänker det här är en bra sko även om kanske en som hade lite sämre passform kanske hade kunnat göra jobbet lika bra, men man får inte som du säger den här godkänslan så vill man ju ha om man ska hålla på ett tag i den där dojan.
Ja, och det är därför du ska använda de här som en liten extra bonus i rätt läge och inte liksom ha den framme i alla lägen. Och jag, när jag tävlade på bana då hade man ju spikskor och det är ju bara som en liten socka nästan på foten och så är det då en underdel med spikar där fram och så ingen häl i stort sett. När jag skulle tävla då så sprang man ett par stegningslopp med vanliga löparskorna på banan där. Kändes ju halvtungt, man kände som det knappt gick att springa med vanliga skor på bana på den tiden. Ja. Det har jag förstått att det går. och sen fick man då byta om och så satte man på sig dem där och körde några sista stegningslopp innan loppet startade. Och då flög man ju fram och kändes liksom som att man svävar och sådär. Så att det är klart att känslan är enormt viktig. Men fötterna betalar ett högt pris för den känslan. Man ska vara klok i det. Och jag tycker att man generellt ska välja ett par som inte har de minsta droppet och platt skorna, för det sliter.
Och är det så att man verkligen vill testa så här lågt dropp, det vill säga någonstans 4 mm och lägre, ja, men då måste man verkligen vänja fötterna vid det, för att det är inte någonting som man är van vid att han har den här typen, så nära barfota, det kommer att kännas i benen. Så att, fall inte för trender för lätt och var lite smart helt enkelt. Den här tycker jag var väldigt intressant. Nu vet jag Malin att du har inte kört så mycket pulsträning, men det kanske går att svara i alla fall. Cecilia Tege undrar, vad innebär egentligen distansfart? Jag har precis gjort ett VO2-max-test med laktattröskel. Då ska vi förklara vad det här betyder också sen. Och jag vet precis hur jag ska träna på mina intervaller och långpass. Men i mitt maratonprogram finns även löppass i distansfart med. Vad innebär det i pulszon?
Oj, jag som är så dålig på det här.
Men vi kan då först förklara att VO2 max då, det är, liksom, det är för att mäta sin maximala syreupptagningsförmåga.
Precis.
Och sen laktattröskel.
Mjölksyratröskeln, alltså... Ja. när man springer så har man ju en viss fart innan man drar på sig mjölksyra.
Och blir tung i benen.
Ja, och känner att man måste stanna inom kort.
Ja.
Känslan när det bara tar stopp och du kan inte fortsätta. Och ska man springa ett långlopp så måste man ju ligga under den här mjölksyratröskeln. För annars så får man tyvärr bryta loppet.
Ja.
Springer man 800 meter så ligger man precis under mjölksyratröskeln precis i början, men sen går man snabbt över den och så får man plåga sig. Fast då är det slut på 2 minuter. Så,
ja.
Det handlar om att veta då, för att bli trygg i ett långlopp då, om man säger så, eller i träning överhuvudtaget, så kan det vara bra att liksom veta då, om man inte har den känslan som jag mest pratar om, att hitta en känsla. Men vill man bli helt trygg i det och ovan, så kan man göra såna här tester. Och då handlar det ju om att hitta nivåerna då när man tränar. Och ska du köra ett tröskelintervallpass då, det vill säga långintervaller, då handlar det om att ligga precis under den här mjölksyratröskeln. Det känns obehagligt, snabbare tempo, men det funkar. Och du får plåga dig mentalt och lungorna känns lite pressade, men det är inte den där känslan av att jag orkar bara 10 meter till, utan du orkar 2 minuter till eller 3 minuter till. Och på ett långlopp så måste du verkligen hitta den där liksom nivån, för går man pyttelite för snabbt, det vill säga över sin tröskel, då tar det slut på en gång.
Långlopp, menar du ett långpass?
Ja, långpass eller långlopp.
Alltså det kan
eller,
både vara träning eller tävling.
Träning, absolut.
Ja.
Men för att kanske komma in på, nu som sagt, jag tränar själv aldrig i pulszoner och med puls överhuvudtaget, men jag förstår hennes fråga. Och distansfart, när man skriver det i program, då är det egentligen en fart som ligger mitt emellan intervaller och långpassfart.
Okej, det är lite halvsnabbt.
Det vill säga, långpass är prattempo helt. Man springer och kan prata med en kompis och lyssna på fåglar eller vad det nu är. Och det är överhuvudtaget inte speciellt ansträngande i pulsen eller att man känner, utan man blir bara seg i benen efter lång tid och känner att energin tar slut för att man inte har ätit på länge och så vidare. Ett distanspass kan man känna lite mer puls än på långpasset. Det är fortfarande inte så att du springer, du ska kunna halvprata på ett distanspass också. Det är inte så att du springer och flåsar för fullt och är inne i bubblan, utan det är lite snabbare. Men det är inte någon mjölksyra och det är ingen sån, det är under tröskeln fortfarande. Men pulsmässigt kan inte jag säga riktigt, svara på vad hon ska ligga i zon, för det är jag allt för dålig på faktiskt.
Jag vill bara tillägga där att jag har sett i olika träningsprogram att ibland kan det stå distans lugn fart och ibland kan det stå distans medelhård fart.
Exakt.
Så att det där får man kanske också så här, lite grann lyssna inåt. Och känner du dig väldigt sliten, att du har kanske någonting i benen sen tidigare, ja, men då kanske inte det är så smart att köra då medelhårt eller vad det nu kan vara. Då kanske du ska ta det här distanspasset i lugnt tempo så att försöker laborera lite beroende på dagsform, eller?
Men verkligen. Men om man ska förenkla det liksom, bara och säga liksom, det finns då intervall, det finns distansfart och det finns långpass. Sen finns det massa inom de här också. Man kan spränga in fartökningar i ett långpass.
Absolut.
Och man kan köra lugn distans, medel eller till och med lite hård distans.
Eller intervall är lite lugnare tempo, men ändå är det så intervall.
Exakt. Så att det finns alla nyanser här. Men om vi bara ska förenkla det, så har vi de tre. Och intervaller, det är det tuffaste, alltså pulsmässigt och ibland mjölksyra, ibland i tröskelfart, men tufft. Distans, det ligger mitt emellan. Inte jätteansträngande, men lite puls, lite mer känning i benen. Långpass eller långdistansfart är riktigt behagligt för puls och och prattempo. Mm. Och så blir man bara väldigt stum och stel för att man är ofta ute länge då.
Och så får man gå hem och lägga sig på soffan.
Ja, precis. Ja. Och man blir hungrig.
men, så låter att, som ditt favoritpass, Malin.
Ja, nej, men jag gillar faktiskt att springa långpass då och då. Men det blir allt för sällan. Ja. Och det är nog för att jag inte har så mycket sällskap. Jag gillar att ha sällskap på dem. Mm. Och hitta en kompis som vill springa med mig, då går det bra.
Ja.
Nej, men så jag tror att hon får nog hitta den där liksom. Och där går det, det var rätt det du sa, Petra, där om dagsform på ett distanspass, att det kan man faktiskt känna lite på också. Mm. Man går ut på ett pass och känner att ja, nu ska jag springa 10 kilometer idag, eller vad det nu är. Och så känner man lite på hur stumma benen är från det där intervallpasset igår eller förrgår. Ja. Och den farten det blir ofta kroppen som styr.
Mm.
Men det är en hyfsad löprunda i hyfsad fart utan att förta sig helt.
Och det som jag tänker då när vi säger dagsform, det är ju någon mening också puls. För, ja. Fast man mäter inte den då, men man känner ju ändå så här, men idag så går det ju inte att få upp pulsen för det liksom, benen är stumma.
Ibland har man blytunga ben. Pulsen är helt lugn.
Ja.
Men benen är som stockar. Ja. Och då får man ju liksom anpassa efter det. Och ibland så känner man sig jättelätt i benen och så är pulsen ändå lite hög.
Ja.
Och då får man anpassa det. Så att,
rida på den vågen.
Ja.
Så att precis. Jag hoppas att du, Cecilia, kände att du fick lite svar där. Vi hinner inte så mycket mer den här gången, tyvärr. Men vi kommer ju tillbaka.
Det är klart vi gör.
Ja.
Ja.
Så vi knyter upp säcken för den här gången. Vi önskar dig som lyssnar en fortsatt härlig sommar. Det kommer ett till avsnitt då, som sagt. Fortsätt skicka in frågor och önskemål om teman. Det tycker vi är superkul. Vad händer efter det här då, Malin?
Ja, jag måste väl ut i solen och bara njuta av semester och ha lite härligt. Jag har inte så mycket planer just nu. Äta lite glass kanske och sen blir det väl en och annan träningspass också, trots allt. Fast det är sommar.
Men jag lite måste vila hålla igång. Är skönt.
Vila och ja, det blir mycket god mat och andra saker också. Vila huvudet lite.
Mm. Lägga en beställning på Mathem kanske.
Du, det måste jag göra.
Härligt! Det här avsnittet presenterades i samarbete med Mathem och görs på Beppo.
Det här programmet görs på Beppo.
Beppo.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.